Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Idag är det, jag tror det är dag 27 sen vi lämnade Stockholm i samlad trupp.
Ja, herre. Men vad då på fredag är det en månad eller?
Ja, det blir väl det. Alltså vi har ju jag tror inte vi har spenderat så här mycket tid tillsammans någonsin, Katrin.
Thailand.
Men det har vi. Men jag tänker konstellationen med Alex också. Alltså du, jag och Alex. Alltså vi är ju, det är ju som att vi spelar in Big Brother.
Du menar du, jag, Alex, barnen och inga andra människor?
Ja, det är faktiskt väldigt speciellt alltså.
Ja, det är helt... Nu börjar det faktiskt ta på mig. Alltså, det börjar tära på mig. Jag sa det till Alex idag vid lunchen att nu handlar det jättemycket för mig om att tänka mig... Förlåt, jag satte på vattenkokaren om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden. Mm. Jag tänkte göra en kopp kaffe. Jag hör själv att det låter som fan, vilket jag inte hade förväntat mig.
Det är ytterst sällan du förväntar att någonting som du brukar ju dammsuga, liksom sätta spela på piano, käka lite kex.
Jag kan säga så här, jag har lyssnat på några poddar under tiden vi har varit här uppe, och jävlar vad folk har dåligt ljud. Alltså, vårt ljud är fan exemplariskt skulle jag säga om man jämför. Mm. I vilket fall som helst så sa jag till Alex att just nu, alltså efter så här lång tid i isolering, så handlar det för mig väldigt mycket om att själv, alltså jobba med mig själv och så här, tänka mig in i rätt mindset. Alltså så här, tänka mig ur paniksituationer. Alltså, eller panik är kanske ett för hårt ord att använda, för att det är inte så att vi har liksom svårt eller jobbigt på något sätt. Och man måste hela tiden tänka på hur det hade kunnat vara, hur andra människor kämpar. Vi har ju ingen rätt överhuvudtaget att varken gnälla eller beklaga oss.
Nej,
inte alls. Vi har varandra, vi är friska, våra barn får vara med sina föräldrar dygnet runt och hela tiden som de aldrig hade fått annars. Vi gör roliga saker.
Men det tycker jag var intressant.
Vi har pengar på kontot, de kommer inte ta slut.
Men när vi pratade på lunchen, Katrin, så var vi ju faktiskt rörande överens om att barnen är väldigt så här... Alltså Ringo, Rambo och Falke är väldigt glada.
Ja, men på något sjukt sätt så är de ju otroligt förstående. Och det är...
Ja, men de har inte klagat. De har ju inte sagt vid något endaste tillfälle.
Inte
så här,
en enda gång.
Jag vill inte vara kvar här. Utan de är så här... De tar ju det här helt otroligt bra.
Ja, och det kan ju också på ett sätt ur ett liksom psykologiskt perspektiv kanske visa lite på att barn egentligen mår bra av att få vara mera med sina föräldrar än vad de får i vårt moderna samhälle. För att de, alltså i du vet, vanliga livet, det är ju så här, man umgås en timme på morgonen som görs under ganska hetsiga omständigheter. Och sen är man ifrån varandra hela dagen och sen så träffas man typ en timme innan middag och så äter man middag någon timme och så är det någon timme till. Så det är inte många timmar varje dag som man faktiskt spenderar tillsammans med sina barn eller i familjekonstellation. Och nu gör ju vi det liksom från morgon till kväll varje dag. Nu har vi gjort det en månad snart och det är inte en unge som inte är annat än överlycklig över det här.
Och jag tänkte på det nu när Alex lekte så här kurragömma med barnen. Alltså de är så glada och så uppspelta. Och jag tog ett snöre, du vet världens enklaste grej. Jag tog ett snöre och så stod jag med Ringo och så skulle barnen hoppa över det liksom. Och göra lite volter. Alltså det var så här, alltså det var så enkelt. Och så, det var sånt litet, jag tänkte på det, gud vad det krävs egentligen lite engagemang för att barnen ska tycka att det är liksom helt fantastiskt. Och vi latchade allihopa och garvade och liksom hoppade över det där snöret och allting. Så att det är rätt lite som krävs. Men det är ju...
Och jag tycker också att barnen lyssnar. Jag har inte haft en enda konflikt med... Men alltså det är klart man, alltså Falk är ju Falken i 3 år, det är klart att han har sina trots utbrott och sådär. Men när det kommer till att så här resonera och när jag sitter och gör skolan då, framförallt med Ringo men även med Rambo, det är så här, de gör precis det jag säger, nu ska du läsa en halvtimme i den här boken. Jag säger till när det är klart, lägger sig, läser, tar superseriöst, jätteviktigt för Ringo att inte komma efter, att inte missa någonting. Ja. Du vet, jag fick ju så här ringa till Erik här på Ican och be honom leta fram en linjal som han skickade med matleveransen förra veckan.
Det var jätteviktigt.
Men Ringo blev helt knäckt att han inte kunde mäta de här trianglarna och allt det där som var. Så det är fantastiskt. Jag tycker det har liksom inga bekymmer överhuvudtaget. Det enda, absolut enda problemet i hela den här liksom tillvaron och situationen och upplägget, det kan jag känna är jag själv. Alltså jag är det största problemet. Jag håller på att krivera. Alltså du vet, jag bara säger,
jag ser det på dig. När du faller ihop. Alltså när du typ... Så du bryts ner successivt liksom. Ja. Och sen så får du, så är det små liksom toppar och sen går du liksom, nu är du på väg ut för lite grann.
Precis.
Ditt mentala tillstånd.
Ja, men och så lägg på lite så här PMS, lite så här menscykel. Igår fick jag lite tandvärk. Nu börjar jag dessutom bli jävligt irriterad över att jag börjar se så här ovårdad ut. Mina naglar, jag borde ha fixat de naglarna för liksom 2 veckor sedan. Mina utväxter, snart kommer hela mitt ansikte falla ihop för att jag inte får göra regelbunden botox och allt jag brukar göra. Träningen håller vi igång bra, liksom. Vi tränar och vi springer och sådär, men det är ju inte samma som att träna på gymmet med min PT. Jag kommer ju förlora massa muskelmassa och det, alltså, jag fattar ju att det är såhär, det är petitester, men för mitt psyke så är det här det är bara, det kryper i min kropp. Alltså det bara kryper. Jag vill bara såhär bita på knytnäven hårt, liksom. Känna någon annan form av fysisk smärta, typ. Jag bara, och det finns, det är helt hopplöst. Det finns inte på något sätt man kan... Alltså, vi kan inte göra någonting. Nu snackar vi om att köra någon så här hyra fyrhjulingar för att sticka ut på någon slags utflykt här på långfredagen. Och då tänker jag att jag kanske ska typ analysera i mitt Instagram om det finns människor som bor i närheten av Gällö, Bräcke. För det är någon som är intresserad. Någon som är intresserad för en liksom rimlig peng och klä ut sig till så här, en älg och en ren. Och bara krafsa runt i skogen typ, så att det kan komma, så att det kan hända någonting på våran liksom safari vi ska ut på här. Men jag vet inte, för att bingo, fy fan. Och när man pratar om det så är det ju fruktansvärt. Alltså det är så här, det finns ju inget ljus i tunneln eftersom Sverige väljer att inte göra en lockdown för att bromsa smittspridningen som alla andra länder i hela världen. Så kommer det, vi kommer inte kunna bromsa det här, för att det kommer liksom inte gå, och alla kurvor visar bara på att alla andra länder kommer få den här smittan att avta och våran kurva pekar spikrakt uppåt. Så att det ser liksom inte bättre ut än att vi måste, då måste man välja. Antingen sitter vi kvar här isolerade i det här huset, men du vet, då snackar vi minst en månad.
Ja, minst kan, ja, en till två, minst en månad och kanske, ja, två.
Ja, eller så bara skiter man i allting, lyssna på den där jävla, nej, förlåt, våran Tegnell. Och bara sätter sig i bilen, åker tillbaka till Stockholm, låter ungarna gå i skolan, får corona, tar corona, hoppas att man överlever och fortsätter leva. Jag vet inte.
Svårt. Svåra beslut. Men det man kan konstatera, tycker jag, det är ju att det är ju oerhört viktigt att tänka utifrån ett perspektiv. Alltså så här, det kunde för oss, alltså så som vi har det, har vi det. Alltså jag tänker på alla som inte har det här upplägget, som förlorar jobb och intäkter och som sitter, alltså tänk att vara ensamstående med massa ungar. Herregud, vi är tre vuxna som kan hjälpas åt, vi kan dela upp det, vi lagar mat ihop, vi liksom vi skalar potatis och diskar och fixar och, du vet, stöttar varandra och så här, någon kan jobba lite. Alltså vi har ju det otroligt,
ja,
otroligt
bra. Ja, absolut. Samtidigt som man får ju inte glömma, alltså man får inte glömma att man måste ändå se på människan ur olika perspektiv och vad man har för liksom utgångslägen, och alltså om man ska resonera till 100% så som du säger, då kan man ju inte tycka synd om en enda liksom rik människa i världen i det här, och det är ju synd om dem också. Alltså det är klart att det,
tänker du mycket på rika människor? Att det är synd om dem?
Nej, det gör jag inte. Men det är ju som när Sara Larsson satt där i Skavlan och sa att så här, det är så tråkigt, för hon älskar ju att uppträda live och ha konserter. Nu kan du inte göra det, och hon är så ledsen över det. Men hon förstår ju att så här, det finns de som har det värre. Då sitter ju säkert de flesta som tittar på det här och så här, suckar och stönar och tycker så här, vad ska hon sitta och oja sig över att hon inte får göra konserter när hon har ett fantastiskt liv och så vidare. Man får inte glömma att hennes situation kan tära lika mycket på hennes psyke som en ensamstående mamma som inte har ekonomin. Alltså man måste ändå, du vet, förstår du vad jag menar? Att man kan inte bara så här, vi har massa pengar, då är det inte synd om oss.
Nej, men det är ju inte synd om oss. Alltså det är ju det som är hela grejen, att man måste ju i det läget se saker ut ett perspektiv. Man har ju en skyldighet, tycker jag. Det är ju det.
Jo, men det är ändå så här. Mm. Om Sara Larsson,
människor är ju dåliga på det. Sverige är väl dåliga på det generellt. Vi har ju varit så förskonade mot elände och kriser och allting. Alltså, jag menar, man märker ju direkt skillnader på hur folk hanterar den här krisen som ändå drabbar hela världen. Alltså, titta på finnarna. De bara så här, nu är det finska vinterkriget, nu öppnar vi upp förråden. De är så redo. Du vet, alla gamla gummor och gubbar som har fått uppleva, du vet, som hade ryssarna hack i häl. Alltså, de är så redo på att det kan smälla till. Och då är det liksom, då är det ju soppa och det är fram, liksom ner i skyddsrummen. Alltså, jag tycker det är så, jag älskar det finnarna gör. Jag avundas finnarna att de har den här, alltså att de har den här sammanhållningen, att de är så här förberedda. Alltså jag tycker det är så vackert.
Fan, nu fick jag precis en idé att om Polen får bukt på smittospåst, i och för sig, det får de ju inte heller. De har ju stängda skolor resten av året nu.
Ja, men vet du, nu, det är ju oundvikligt att beröra ämnet såklart, men vi har ju faktiskt lovat våra lyssnare att det här ska ju vara, nu har vi gett en liten uppdatering av våran vardag, men i övrigt så ska ju vi inte hålla på och diskutera hela den här corona, utan nu ska ni som har slagit på den här podden och spolat över det här försnacket, nu ska ni få relationer, lite snusket, lite så här, den här ensamstående morsan som står och krigar med fem ungar och allting, hon ska bara kunna slå på podden här från och med nu och bara få garva och ha lite lättsam underhållning och få höra dina skeva tankar om hur man ska lösa relationsproblem och sånt.
Ja, okej. Okay. Du får stå för den roliga underhållningen, för att jag är fan inte road.
Nej, men vet du, Katrin, du är rolig utan att du ens vet om det. Det är det som är så underbart med dig.
Okej, bra. Då kör vi på första frågan. Hej, relationspodden. Jag är en tjej, 26 år, och som är sambo med en jämnårig kille sedan ungefär ett år tillbaka. I maj förra året förlorade min sambo sin mamma efter långdragen cancer, och han fick ingen chans att säga farväl ordentligt och prata med henne. Lite mer djupgående bakgrund för mer insyn i problemet. De hade haft en ganska problematisk relation sedan hennes första insjuknande. Han har suttit med hela ansvaret för hennes mycket rörliga ekonomi, 5 katter, lägenhet, vilket tärt mycket på deras relation. Han varit relativt omogen, inte direkt jobbat, hållit på med droger och så tidigare. Därför har han även varit ganska arg på hennes sjukdom, för att han blev tvungen att bli vuxen. Skönt att man får bli tvungen att bli vuxen när man är 26 år. Det var ju fan inte en dag för sent.
Verkligen inte.
I och med detta bär min sambo fortfarande på massa känslor, ilska och dåligt samvete. Under året som gått har vi gått igenom ett par kriser till följd av hans humör. Han började röka cannabis under sommaren, vilket jag inte accepterar. Allt funkade bra i några månader fram till sen höst, då han istället började självmedicinera med alkohol. Det höll i sig ett par månader innan han insåg allvaret och la av. Efter det började depressionen äta upp honom inifrån, och senaste veckorna har han sjukskrivit sig från jobbet och knappt lämnat lägenheten. Jag å andra sidan får jobba nonstop för att klara ekonomin. Handla, laga mat till honom som sitter hemma. Jag börjar tröttna. Jag har också varit deprimerad. Men antingen får man ta sig i kragen, eller så får man skaffa hjälp. Varken eller är intressant för honom i nuläget. Vad fan ska jag göra? Jag älskar honom och jag kan inte föreställa mig hur det känns att förlora en förälder, och vet därför inte riktigt vad jag kan ställa för krav. Snälla, diskutera min fråga, och även om ni inte kan ge ett svar, så kanske ni ger mig andra synvinklar. Har ingen att prata med. Tack. Vad säger du?
Spontant så tycker jag ju alltid att det finns en gräns för vad man belastar en relation för. Alltså att jag tycker ju, och det har jag sagt så många gånger förut, jag tycker inte att en relation är en sopstation där man kan komma med så här massa, alltså man har alltid, alltså för att en relation ska vara genuint och fungerande, så måste man lära sig älska sig själv och ta hand om sig själv, och sen kan man dela livet tillsammans med någon. Man kan inte gå in, alltså det får ju finnas, man måste ju hitta en balans i. Det är väl klart att om man har varit ihop länge, alltså skulle det hända dig någonting eller mig någonting, så skulle vi stötta och hjälpa varandra. Men det primära ansvaret måste ligga hos individen. Och om man inte klarar av det, så blir det ju problematiskt i en relation. Och då tycker jag att man har rätten att ta ett steg tillbaka eller inte. Det ska inte vara ett fråga om något skuldbeläggande i det läget.
Ja, jag försöker tänka mig in i situationen här, om man skulle hamna i ett sånt här läge. Alltså, det är ju väldigt, som hon skriver, det är ju väldigt svårt att prata om att ens mamma skulle... Alltså, hur skulle man förändras som människa om ens mamma dog i cancer? Det är väldigt, väldigt svårt att... Alltså, jag vet inte. Jag tycker någonstans att så här, hon kanske måste ge honom en viss tid och bara få liksom ligga.
Det. Exakt, och det är det jag tycker är en perfekt kompromiss. Hon får säga till honom så här: vet du, jag kan inte stötta dig i det här arbetet. Jag kan finnas här till en viss gräns, jag kan lyssna på dig, men du måste ta dig igenom det här och sen får jag vänta på dig. Alltså, jag tror att nu blir det ju som att nu dras ju hon också ner. Hon blir som en medberoende i det här eländet.
Ja,
det är fruktansvärt.
Absolut, men hon kan inte... Nu ska vi se här i tid. Hur lång tid har gått sen hans mamma gick bort? Ett år. Ja, ett år har gått nu sedan hon gick bort. Så att det är ju ganska lång tid ändå. Men för att jag känner så här, det är ju helt lönlöst för henne att gå runt och vara alltså så här, bitter och irriterad och frustrerad och missnöjd. Det ger ju ingen någonting. Utan
nej,
hon Hon måste ta ett snack med honom och säga det så här, jag kan inte förstå vilken känslomässig situation du sitter i. Men jag kommer att gå under tillsammans med dig om vi inte gör en förändring. Om vi inte kan göra en plan över hur vi kan få tillbaka dig till relativt god hälsa. Alltså jag känner ändå folk som har förlorat nära och kära. Och liksom, alltså efter ett år så borde man ju kunna så här... Det känns ju sjukt när jag säger det. För att vem är jag att sitta och ha rätt att säga så till en person som kanske går runt och liksom saknar och grämer sig och, liksom över vad som har varit med sin mamma. Det kanske krävs flera år, jag vet inte. Men han måste ju såklart, han måste göra en uppoffring. Han måste, jag vill inte säga att ta tag i sig själv, för det låter för nonchalant. Men det är det han måste göra. Han måste ju bara så här... bearbeta sin sorg på ett sätt och hantera sitt vardagsliv på ett annat sätt. Han måste nästan se det som två filer som går parallellt, som han får liksom köra in och ut ibland. Men han måste sluta med alkohol och droger och definitivt besöka en läkare. Han kanske skulle må bra av att få lite antidepressiva medel för en period som kan få liksom hans psyke... Ja, men liksom balansera
det finns ju psykologer på... Vi har ju jobbat mycket med doktor.se. Och i den appen så kan du ju få professionell hjälp. Det är väl ett bra första steg. För att jag tror tyvärr att... Det är klart att det är en vacker tanke att man är i en relation, det händer någonting fruktansvärt och man hjälper sin partner igenom den här krisen och så blir man starka tillsammans. Det är väl så man ser i romantiska filmer på tv och vad det ännu må vara. Men jag tror att man måste se lite mer klarsynt på situationen och förstå att man är inte mer en människa. Hon är inte en professionell psykoterapeut som kan ge honom den professionella hjälp han behöver. Man kan, inom ramarna för vad som är rimligt i en relation, så kan man stötta varandra. Och man ska alltid vara lojal, man ska alltid finnas för varandra, man ska stötta varandra. Men man måste ju också kunna se, alltså ta ett helikopterperspektiv på situationen. Säga så här, jag är ett samtal iväg, jag kan lyssna på det, jag kan finnas för dig. Men den här stora stenen som du bär på, den måste du... aktivt ta tag i. Och om det då innebär att söka professionell hjälp. Och sen tycker jag att det som ibland gör saker och ting väldigt extra komplicerat, det är ju att man är så hårt präglad av en relation. Alltså att man har ett ramverk för hur den här relationen borde vara. Om hon blev lite mer nyanserad i sin inställning och tänkte så här, okej, vi kan inte leva en normal relation. Kan vi hitta en kompromiss? Kanske vi börjar med särbo. Kanske träffas en gång i veckan. Alltså att man får ett, liksom ett naturligt andrum för varandra. Att under den här perioden så förväntar jag mig att du varannan dag gör det här och varannan dag träffar mig. Eller att man hittar en formula för att få en väg framåt. För det behöver inte vara svart eller vitt. Så här. Antingen tar det av dina problem eller så gör vi slut. Utan det kanske är så här att nu ger vi det här 3 månader. Under de 3 månader kommer jag att bo hos en kompis. Jag har pratat med henne. Vi kan träffas en gång i veckan. Men på veckodagarna så kan inte du bara sitta hemma. Utan då förväntar jag mig att du går en lång promenad varje morgon. Att du gör det här och det här. Eller att man ställer vissa... liksom rimliga krav på den här personen, så att man sakta jobbar sig ur det här.
Bra svar. Jag går på nästa fråga. Jag har ett barn med en man som jag har varit tillsammans med i 11 år. Vi är 35, jag, och han är 40. Bor i en storstad i utlandet och har bra jobb bägge två. Trivs generellt med livet. Vi har haft... Nu, du måste sluta klunka i mitt öra. Du gör det hela tiden. Är du jättetörstig idag, eller?
Jag dricker lite kaffe bara.
Aha.
Fika.
Vi har haft normala upp- och nedgångar i vårt förhållande. Och nu, efter så pass lång tid tillsammans, slutligen landat i någon form av vänskap/syskonrelation, snarare en kärleksrelation. Jag vet att vi båda har samma grundinställning till livet och relationer. Man lever bara en gång och är man inte längre fysiskt attraherad av den andra eller känner att man inte längre har romantiska känslor för varandra så bör man gå vidare. Jag upplever dock att ingen av oss vågat ta det slutgiltiga beslutet ännu att faktiskt separera. Båda tvekar. Ingen vill förlora den andra, men kan samtidigt inte helt trivas i situationen vi har tillsammans idag. Jag ser på er relation...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Samarbete, så som det ser ut utifrån i alla fall, som en bra målbild. Och som något jag önskar att uppnå med min man. Men jag är lite rådvill i hur jag ska lägga upp det. Han är visserligen öppen och mogen som person. Men jag har svårt att se att han skulle vilja umgås så mycket och ha en så tajt relation med mig om vi inte är tillsammans. Detta tror jag främst beror på att det är jag som känner mindre romantiska känslor för honom än han för mig. Jag tror han känner sig mer sårad av att göra slut än vad jag skulle göra. Skulle gärna vilja höra era resonemang kring detta. Hur kan jag lägga upp ett bra samtal med honom? Det jag hoppas kunna göra slut på ett fint och respektfullt sätt. Och samtidigt bjuda in till ett bra och nära samarbete med honom i framtiden. Jag älskar honom otroligt mycket och vill så gärna ha honom i mitt liv. Hade gärna fortsatt att vara tillsammans med honom om det inte var så att jag tappat allt fysiskt intresse. Han känns som sagt som en älskad bror för mig. Mm. Lite mer detaljer för att bättre spegla situationen. Vi har ett barn på 7 år tillsammans och han har en dotter på 13. Dottern bor med sin mamma sedan några år tillbaka men har vuxit upp med mig och min man och har en stark och nära relation med mig. Det är också en anledning till varför jag drar ut på det här avslutet. Jag vill inte förlora min man i mitt liv och inte heller hans dotter. Vi två tillsammans med barnen är min närmaste familj och jag vill på ett sätt fortfarande ha det så, men släppa oss bägge fria att hitta kärlek på annat håll. Eller är jag fel ute och borde kämpa mer för mitt förhållande? Jag känner mig förvirrad, känner så starka, ärliga känslor, men samtidigt har jag lite lust att vara fysisk med min man. Samtidigt har jag så lite lust att vara fysisk med min man. Något han också lider av, såklart. Jag har varit helt ärlig med mina känslor och han vet precis hur jag tänker. Vi har varit i parterapi och försökt diverse för att väcka liv i glöden igen utan större resultat. Det som fungerat bäst för mig är när vi bott särbos så jag får en chans att sakna honom och barnen och dessutom leva mitt egna liv emellanåt. Hinna med min karriär, vänner och så vidare. Tiden vi varit särbos har vi haft det lite bättre mellan oss, men jag känner fortfarande motstånd med hela fysiska biten. Jag vill vara med min man, men kroppen är bara inte alls med. Känner exakt noll och till och med motstånd när vi närmar oss varandra. Min man är respektfull och vi har varit väldigt passionerade i perioder under dessa år. Alltid stöttat varandra, kämpat för familjen på alla sätt. Men sedan några år tillbaka så har det bara blivit vänskap. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att det känns som vi vuxit ifrån varandra. Vi har, precis som ni två, också professionella projekt tillsammans, flera investeringar och är varandras närmaste och bästa vänner. Det är verkligen bara passionen som saknas, men det är också ett stort problem för oss bägge. Vi drömmer stort och är inte de som nöjer sig med mellanmjölk till liv. Ett liv utan sex och attraktion är ingenting vi mår bra av i längden. Okej, så sammanfattning. Vad tänker ni om relationen? Kan man väcka liv i relationer som denna? I så fall, hur då? Eller bör vi acceptera och gå vidare? 2. Om vi går vidare, hur kan jag då göra för att lägga upp till ett så bra och positivt samarbete som möjligt? Snälla, ge mig allt av tips. Det betyder hela världen för mig att vi ska kunna finnas i varandras liv framöver också. Tack igen för en fantastisk podd. Hälsningar från Frankrike. Oj, 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 vilken lång fråga. Nej, men alltså det jag kände spontant...
Var det dumt att du sa att det var från Frankrike?
Nej, varför då?
Ja, jag vet inte. Jag bara tänkte om det var en sån här onödig detalj. Men...
Det jag känner spontant när jag läser det här, det är att varför fortsätter de inte att leva med varandra och har ett separat sexliv istället?
Jag är helt med. Jag vill bara fråga dig. Hur tror du att han skulle reagera om han råkade hitta det här mejlet? Alltså att hon lämnar sin dator öppen. Alltså jag försöker tänka att jag är honom och hittar det här mejlet och läser en så ärlig och transparent beskrivning som blandar kärlek, uppskattning med frustration. Alltså ibland tänker jag att man kommer liksom inte till den punkten där man kommunicerar fullt ut, utan man liksom, man går i parterapi, man går och liksom hela tiden skrapar på det, för att det är så fruktansvärt jobbigt att verkligen säga så här: älskade man, du har varit den liksom sexigaste mannen i mitt liv i alla år, men lågan har slocknat och vi måste hantera det här. Jag vill finnas för dig, jag vill leva med dig, jag vill ha familj med dig, jag vill fortsätta kunna umgås med dig, men vi kan inte ha det här, vi kan inte ha det här den här obefintliga passionen. Alltså att det är ju väldigt svårt att säga till någon.
Jag vet inte om det verkligen är så svårt, men...
Inte om man heter Katrin fucking Zytomierska.
Nej, men de flesta människor gör ju det ändå när de känner att de vill separera. Sen är väl...
Men det här mejlet, alltså, om det hade varit adresserat till honom. Du vet att man skriver ner sina tankar när han sitter på jobbet. Så bara ding dong.
Ja, nej, men det är en bra idé. Det är absolut en bra idé. Men,
för det är väldigt välformulerat och det är ju liksom... Det är bara svart på vitt. Här är problemet.
Ja.
Hon säger ju inte att det skulle vara uteslutet att kämpa eller någonting. Hon stänger inga dörrar. Hon ser bara en enorm utmaning i allt det här. Och hur hon ska på något sätt bibehålla han i sitt liv.
Mm. Jag tycker att hon konkret ska säga till honom att hon ser två alternativ framför sig. Antingen fortsätter de att leva i den familjekonstellationen som de har och som är jättebra, men att de börjar tillåta varandra och ha sex med andra människor. Och det kan man ju liksom, det praktiska där kan man ju lösa med att man gör något slags schema, att man varannan helg...
Alltså vet du, nu går du händelserna lite i förväg. Det är inte det första, det är inte det man vill komma hem till. Så här. Man håller på att kriga och går så här, bara, vet du, nu är det så här, nu kommer jag gå och knulla med någon annan. Det är ju hans största mardröm kanske. Alltså det är det värsta som kan hända om hans liv. Det är precis det hon ska tona ner om hon vill göra det här smidigt. Och hon tycker det är jobbigt att skicka det mejlet till honom när han är på jobbet och hon vill göra en smidig manöver, då måste hon gå från att hon gör en plan härifrån och säga så här: om 6 månader ska jag ha ett eget hus. De första 3 månaderna särbo, de ytterligare 3 månader till slingra mu, om 1 år. Alltså att hon gör en manöver, för att det sista han vill höra, det är hur hans fru ska ligga med andra. Det är inte det han vill höra. Det är ju det jobbiga.
Jag tänker att det behöver inte vara så att de ska ha ett varsitt hus. Alltså om de lever så himla bra tillsammans, om allting är så...
Men där kanske de hamnar långt, långt fram. Alltså jag tror att det skulle vara en käftsmäll för henne och bara från ingenstans bara så här: du, nu har vi försökt det, men nu vill jag ligga med någon annan. Jag tror inte det är det han vill höra. Jag tror att hon måste liksom lirka honom lite. Hon måste kunna så här... Nej, jag vet inte. Det är ju... Jag tycker inte det är en bra taktik, alltså. Jag tror att hon måste...
Hon behöver ju inte sätta sig ner och bara... Du, gubben, jag tycker vi ska börja pippa med andra. behöver hon inte säga. Älskling, vi har ingen fysisk... vi har ingen kärleksrelation längre. Vi ligger inte med varandra. och vi är båda två behov av det. Vad tror du om att vi skulle ha sex med andra? Fråga honom.
Ja, men jag tror att hon kommer dit. Men jag tycker att hon måste ju först hitta en väg ur den här relationen. Och jag tycker att hon har
men jag lösningen tycker inte
framför
att hon,
sig. Särbolivet
jag,
är väl...
Varför? Jag tycker inte hon, det behöver inte vara hennes lösning att ta sig ur det här familjelivet. Hon kan lika gärna leva... Jag vet jättemånga i Stockholm som lever i precis såna här familjer som hon beskriver. Men där de tillåter varandra att ha sex med andra människor på fritiden. Och det funkar hur bra som helst. Och det är därför jag tycker att det här, i det här specifika fallet, så tycker jag att det låter som ett alternativ att lägga på bordet. För att det kan mycket väl vara så att den här mannen tycker så här... Ja, alltså att han är, hon skriver att han är vettig, mogen, fattar grejen. Då fattar ju han att så här, jag har inget samliv med min fru. Vad är bäst för mig? Att vi flyttar isär, att vi är särbos, att jag inte får ha henne hos mig på heltid som jag vill. Men att hon får gå då och ha sex med någon annan kille. Alltså, han kanske tycker det är mycket, mycket bättre att få behålla henne och familjen och... liksom leva så som de lever, men att de har sex med andra. Jag tror att det kan vara någonting positivt för honom och inte så här, värsta som kan hända. Alltså, han har ju uppenbarligen inte sex med sin fru, så att det kan väl inte vara så fruktansvärt för honom om hon ska ha sex med någon annan.
Nej,
jag.
Men det finns väl någon slags förhoppning i... Jag tror ju inte att han nödvändigtvis går och tänker att hon känner ett behov av att ha sex med någon annan. Utan jag tror att det är mer han... Alltså han har väl fortfarande förhoppning om att men vi ska hitta tillbaka till varandra. Hon har en tillfällig svacka. Han har ju säkert 1 miljon förklaringar när han sitter och snackar med sina poler om varför han inte ligger med sin fru. Jag inbillar mig inte att han har kommit till den punkten att han har så mycket självinsikt. Han säger så här, jag tror inte han sätter sig på, jag tror inte hon tänder på mig längre. Jag tror att vi är som syskon. Alltså jag tror inte han befinner sig där i sina tankar. Jag tror faktiskt inte det.
Mm, okay.
Och då tror jag att det kan bli väldigt, väldigt hårt och dramatiskt för honom. Så det är därför jag tänker att där, jag håller ju delvis med dig, självklart Katrin. Men jag menar ju bara att möjligtvis då att man har lite olika scenarier. Men jag tror att hon ska hålla igen lite på det här. För att det som rent krasst, om vi ska se till oss själva, så här, det som vi la ju fokus på barnen och få familjen. Och det handlade ju inte så mycket om när vi gick skilda vägar om att vi måste hitta något nytt. Jag är så trött på... Alltså det var ju inte det som var liksom vårat sätt, om du ser tillbaka. Handlade ju inte så mycket om att vi bara så här... satt oss vid bordet bara, nu vill vi ligga med andra. Och så drog vi ut åt varsitt håll varannan helg och började göka runt. Det var ju inte
Nej,
det som var...
Nej, men med facit i hand så hade det kanske varit det bästa.
För att?
Jo, men för att nu har man ju lärt sig att... Alltså, att... Man, alltså, allting är... Det är ju precis samma. Man lever ju i cirklar hela tiden. Och sen är ju vissa cirklar lite längre och vissa är lite kortare, men det är ju fortfarande samma process man går igenom om och om igen. Man träffar någon, man blir nyförälskad, man lever i någon slags bubbla i ett år som sen övergår i precis samma sak varenda gång.
Standard.
Och så landar man i exakt samma. Det är ju inte så att...
Du skulle kunna fylla på med X-Men och bara så här, och sen när vi står på rad här så bara, ja, alla ni har några saker gemensamt, och så skulle du kunna belysa liksom samma problematik lite grann, eller? Fast vid olika graderingar, om man säger.
Alltså det jag ville komma fram till var att det är inte så att jag landar i en bättre eller annorlunda relation med dig eller Alex eller någon annan kille jag har haft. Man landar ju alltid i samma stadie liksom, där man så här... Ja, men man lever sitt liv och så har man ett liv tillsammans. Och där är det väl väldigt viktigt för att en relation ska hålla och kännas bra i många, 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 många år som vissa människor klarar av. Då tror jag att det är väldigt viktigt att man väljer att bli liksom tillsammans med en person som man har samma intressen som, så att man kan göra saker tillsammans, så man kan prata om ämnen som intresserar båda två, så att man har samma syn på liksom, hur man vill bygga sin framtida ekonomi och vad vill man ha för prylar. Jag tror att det är det som är liksom hemligheten till en bra relation. Att man har samma mål man jobbar mot i sitt liv. Och där känns det som, tycker jag, att de har det.
Men de är ett bra team. De är ju ett bra team. Men jag menar ju bara att om vi ser tillbaka till när vi stod i startgroparna för att liksom gå skilda vägar och allting. Alltså, vårt primära fokus var väl väldigt mycket att det skulle bli bra med barnen. Att vi skulle hitta en... Att vi
snabbt skulle komma... Ja, men det är ju hennes också.
Ja, men det är det jag menar. Men vi satt väl... Så du menar att vi kanske så här i efterhand borde ha sagt så här... Nej, men nu tycker jag att vi drar i nödbroms här. Vi ser till att det blir bra med barnen och så börjar vi pippa andra och så fortsätter vi leva ihop. Eller vad menar du? Jag fattar inte.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig att... Om vi spolar tillbaka tiden till när vi bestämde oss för att gå skilda vägar... Då hade vi ju... Alltså, de förutsättningarna vi hade då, de var ju inte... Alltså, de förutsättningarna gav inte oss en möjlighet att fortsätta ett liv tillsammans, du och jag. Vi var liksom, vi jobbade mot helt olika mål, vi befann oss på olika platser. Det var så otroligt mycket som spelade in i våra relation som gjorde att vi liksom så här, vi höll på att bli galna liksom.
Ja, det var det. Och men det blev ju också väldigt intensivt med
att,
ja.
Jo, men hade det varit så att du och jag vid den tidpunkten som vi bestämde oss för att separera, om den tidpunkten hade varit idag till exempel, där man liksom, läget ser ju väldigt mycket annorlunda ut för både dig och mig idag. Mm. Framförallt för dig skulle jag säga, utan att gå in på detaljer. Mm. Så hade vi suttit idag med Ringo och Rambo. Alltså du får inte glömma att Rambo var så här, han var 1,5 år när vi separerade. Det är ingen människa i världen som önskar att separera när man har ett så litet barn. För då gör man inte det bästa för sina barn. För det bästa för sina barn, det är att låta dem få ha sin mamma och pappa nära sig hela tiden. Och det kan ingen argumentera mot. Det köper jag inte, att det finns ett bättre alternativ för barnen. Ändå så valde vi att vi var tvungna att separera för att vi hade liksom ett berg av saker som inte funkade emellan oss. Mm. Både praktiska och emotionella och mycket, mycket mer än vad hon har i sin relation. Och utifrån den situationen vi hade då så gjorde vi det bästa. Vi offrade oss, både du och jag. Vi offrade våra liksom, privatliv, vi gick in i varandra. Du kom hem till mig väldigt mycket, du sov hos mig mycket. Men det var ju så här, fan, Rambo var liksom 1,5 år. Liksom, vi hade ju, våra hjärtan hade ju slitits 1,000 bitar om inte vi hade så här... Varje gång han sa att han ville träffa pappa så ringde jag dig så var du över på 5 minuter.
Mm.
Men fortfarande...
Ja, men det jag menar är att när jag försöker tänka att jag då var mannen så här... Alltså, sex var ju liksom... Det var ju inte det man gick och tyckte var jobbigt. Sen, alltså, utifrån det perspektivet att om du hade börjat prata om att... Ja, men jag tror att vi ska fortsätta bo ihop på en öppen relation. Då hade jag tyckt så här, men vänta. Vi har det här berget med saker vi ska ta
exakt, i tur med. Exakt, det är ju precis och, det jag säger. Vi hade aha, ett okay. berg. De har inget berg. Okay. De har inte ens en liten kulle. De har ett enda litet bekymmer i sin relation. Och det är att de inte tänder på varandra längre. Alltså jag tycker så här, lös bara det lilla problemet. Så här kan jag säga till henne så här, hade hon i det här mejlet skrivit så här... Jag känner att jag bidrar med mycket mer till ekonomin, till att ta hand om familjen, till jada jada. Och så börjar vi bygga berget. Då hade jag sagt till henne så här, Gud, du kommer vara den lyckligaste människan i världen. När du får ditt egna boende, din egen tid.
Du tänker så.
Men hon har ju ingenting och, alltså hon har ju inget berg. Hon har ju ingenting. Förstår du?
Nej. Jag bara tycker det känns lite så här olustigt att bara komma hem till honom. Alltså att slänga det ansiktet på honom. Att den grejen kanske... Men ja, eller att de... Ja, det, men jag vet inte. Ett sätt är väl att en liten fegare version är väl att lägga över... lite mer på honom kanske att se det så att Jag vet inte hur han skulle reagera. Jag bara tänker så att det inte blir någon slags... Så att inte allting bara vänder i samma sekund. Att det blir så principiellt viktigt för honom så att han ska gå sura i 1, 2, 3 år bara för att han...
Men så, det kommer det... inte han att göra, för hon skriver ju att han är en vettig, bra och mogen person.
Ja, men jag vet inte. Steget från att vara en vettig, bra och mogen person till att höra sin fru gå och ligga med sin PT och bara liksom utforska sitt sexliv vid sidan om, bara så där. Det är väl en liten övergående process.
Jag tycker ändå, ju mer jag tänker på det, desto mer känner jag bara att det här tycker jag ska vara hennes absolut första move. Och bara så här, på ett trevligt och vettigt sätt förklara för honom att de har varit ihop nu i 11 år, det finns ingen passion. Hon vill mer än någonting annat fortsätta leva med honom, med familjen. Hon vill att allt ska vara precis som det. Hon älskar honom, men hon måste få ha sex. Alltså, vad är hon? 35 år, hon pikar i sin sexualitet.
Jag vet. Men du tycker att hon ska säga till honom. Alltså... Du tycker att hon ska säga så här, jag vill ligga med någon annan till honom.
Jag föreslår att vi går och har sex med någon annan. Du med någon, jag med någon. Det behöver inte vara några känslor inblandade. Gå ut på krogen, gå ut med polarna, kröka till, gå och ha liksom en bortamatch.
Ja, men det kanske är det. Ja, jag vet inte. Jag bara tänker, jag vet inte varför jag fick en sån känsla för honom. Jag tyckte bara lite synd om honom. För jag ser framför mig en person som... Ja, men jag vet inte. Jag vurmar lite. Vad säger man? Jag blir lite blödig när jag ser framför honom liksom att han inte duger för henne på det där sättet. Det kanske är att hon ska liksom få honom att...
Men det ska vara på lika villkor. Så här, du går och ligger med någon, jag ligger med någon. Alltså det kan mycket väl vara så att det får igång deras sexliv. Det har man ju också hört om.
Exakt. Men det är därför jag tänker så här... Jag tycker bara att hon ska vara lite försiktig med att kasta i ansiktet på honom att hon vill ligga med någon annan, så att hon inte sårar honom och att det inte blir... Att hon gör det på ett... Men du kanske har rätt. Det kanske är att liksom...
För vad, om du tänker, alltså om nej, du tänker ja. Lite längre fram i tiden, vad är alternativet för honom? Att få höra från sin fru idag så här, jag älskar dig, jag vill fortsätta leva med dig, men jag behöver stimulera mitt sexliv. Du går och ligger med någon, jag går och ligger med någon. Lika villkor, ja, vad tror du om det? Alternativet är att hon går runt, fortsätter så här som det nu och våndas och bara bygger upp. Där har man ju varit liksom. Ja. Man bara bygger upp där mer och mer och mer och sen till slut
men
bara
nu
så här,
ser ju du
nu
bara
vill jag flytta isär.
Ja, men nu ser du bara två alternativ. Jag ser ju någonting där mitt emellan. Jag tänker ju att hon ska lägga över det här. Alltså att jag tänker att hon ska säga till honom så här. Jag vet inte vad problemet är. Men det är någonting som inte stämmer i vårt sexliv. Jag vet inte hur du skulle känna. Men jag blir kanske... Hon kan säga att hon blir upphetsad av att han ligger med någon annan och att de ska bjuda in en tredje person. Så ja, att det blir bra. Att hon
absolut.
Bjuder in honom till problemet snarare än exkluderar honom. För att i samma sekund som hon säger så här, nu ska jag söka kärlek, lycka och sex utan dig. Då tycker jag att det blir lite abrupt och hårt mot honom. Men om hon istället liksom öppnar upp för att han ska få ligga med någon annan när hon är med. Mm. Att hon tänder på det och att det kan bli... ett litet gemensamt uppdrag och det kan fungera som en språngbräda över i att han då liksom börjar ändra sitt perspektiv. För att jag tror att då har ju han på något sätt liksom, då bryter ju han inom ramarna för relationen, så bryter han ju den här vad ska man säga, den här spärren eller som det är. Så då blir det att de tar ett steg utanför normen, att han liksom sätter på en tjej när hon är med, och så kan det då kanske bli någonting spännande de gör ihop, och sen kan det då ena leder till andra, och sen kan de då kanske liksom hon knulla med någon framför honom och sen så börjar de separera, och sen kan de på något sätt då blir det att de bryggar ihop det här.
Absolut.
Tillsammans och sen går de skilda vägar. En brygga,
det kan,
en sexbrygga.
Ja, det kan vara ett alternativ, absolut. Du, vi måste dra nu. Alex ska in i call.
Ja, Alex har call om exakt 3 minuter, Katrin. Så vi tackar ju för oss. Yep. Och jag ser att det kommer in, det var någon som hade mejlat samma fråga typ 10 gånger, den ska vi ta nästa gång. Men fortsätt mejla era frågor till binkat@relationspodden.com. Och sen så vill vi ju önska alla våra lyssnare en riktigt härlig påsk, för nu är det påskhelg.
Ja, oh, gud, nu är det påskhelg och vi ska på safari.
Det är en väldigt det här är en påsk som jag tror, ja men jag tror att alla kommer tänka tillbaka på den här påsken. Det kommer vara en, det är en absurd påsk för många människor som vi har framför oss.
Och det är någonting, tuff. Ja.
Det är en tuff påsk och det är den påsken som vi alla kommer tänka tillbaka på. För att en sån här påsk har vi inte haft på 100 år.
Men, så är det, Bingo. Ha det bra.
Hej då.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.